Det är ju så att vi i Svenska kyrkan, vi har ju en kyrkohandbok, eller en ordning. Vi har en evangeliebok som bestämmer vilka texter som ska läsas. Och idag är en sån här söndag som man kan bäva inför. Och samtidigt så får man vända på perspektivet egentligen och säga att det är med tacksamhet som Gud ständigt utmanar till de texter som man inte är van vid, de texter man inte är helt trygg med, eller de texter som man själv känner att som utmanar mig. Ett sätt som gör också att man också förstås inte lurar mig inte att begränsa min tro till min egna, till det jag själv vill, eller det jag själv på något sätt, det är lätt att fastna i att inte utmana sig utöver sina egna comfort zones, så de här gränserna man har. Och det här är en sån text, så idag får jag vara tacksamma för det, eller jag är det i alla fall. Jesus inleder den här texten med att säga: låt er inte skrämmas. Vi kanske kan översätta det med att var inte rädda. Det säger han ju många gånger till också. Det finns mycket i vår tid som vill skrämma. Som vill skrämma till tystnad. Som vill skrämma till lydnad. Eller underkastelse. På olika sätt vill begränsa vårt sätt att, eller vår frimodighet och det vi vill uttrycka. Inte mer, vi ser det väldigt tydligt, jag ser det väldigt tydligt i alla fall i vårt samhälle idag. Det är lätt att avfärda på olika sätt. Vi försöker hellre att lyssna på en kritiker, så försöker vi tysta, antingen genom att baktala eller att på olika sätt med härskartekniker eller annat komma åt det, vill säga. Det är personen vi ger oss på istället för budskapet. Och det är ju så, rädsla, det som att skrämmas på något sätt ändå försöker uppmana upp båda, är att vi ska vara rädda. Och rädslan förslavar. Rädsla är någonting som paralyserar. Det får mig att inte våga tänka fritt, uttrycka vad jag tycker och tänker, eller göra det jag känner att jag borde. På olika sätt begränsas, antingen med maktmedel eller på annat sätt. Jag vet inte om det var Francisco som uttryckte det så, att egentligen så är det väl det enda gången vi egentligen behöver använda makt i våra liv, det är ju när vi vill tvinga någon till någonting. Allt annat räcker kärlek till egentligen. Vi kan påverka ganska långt genom kärlek. Det är just när vi på något sätt vill tvinga. Och egentligen frågan är om det är någonting i världen som skulle behöva tvingas fram. Så det som Jesus säger här kan man väl säga, det är att de kan inte döda dig. Ingenting i den här världen kan. Ja, de kan döda, men inte mer. Det är allt de kan göra. Och i vårt perspektiv och den värld vi lever i, så är det något fruktansvärt. För livet är det enda vi räknar med. Så det är ju liksom allt. I världens perspektiv så är det ju att de tar allt vi har. Men de kan inte ta vår övertygelse. De kan inte ta vårt hopp. Inte vår tro. Eller livet med stort L. Och det är det som Jesus här vill på något sätt tala om. Vi kan leva utan att låta oss skrämmas av den här världens maktmedel eller uttryck, för att vi vet att det finns någonting mer. Men frågan är hur? Hur vågar vi leva på ett sätt som gör att vi inte skräms, att vi inte av rädsla tvingas att tystna? Johannes evangeliet, eller från Johannes skriver i sitt första brev, i fjärde kapitlet, så talar han just om Guds kärlek. Att Gud är kärlek, säger han, skriver han. Och fortsätter: rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. För rädsla hör samman med straff, och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Att just det, att den fullkomliga kärleken fördriver rädslan, det är liksom på något sätt själva kärnan i det här. Och kan den fullkomliga kärleken vara någonting annat än Gud själv? Det är det som egentligen det stora glädjebudskapet handlar om, att Gud är kärlek och att Gud genom sin kärlek gör allt det Gud gör. Och Johannes svarar åt oss på den här frågan. Är det inte Gud han talar om? Jo, självklart. För han fortsätter, och det som blir nyckelord för oss i det som kommer precis efter. Han säger att vi älskar därför att han först älskat oss. Det är liksom hela vår förmåga att älska kommer av att vi faktiskt är älskade. Att Gud faktiskt redan älskar oss. Och Paulus fyller i genom kända orden till församlingen i Rom när han skriver: vad innebär nu detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla. Varför ska han inte skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud frikänner. Vem kan då fälla? Kristus är den som har dött och därtill den som har uppväckts och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd. Det står ju skrivet: för din skull lider vi dödens kval dagen lång. Vi har räknats som slaktfår. Nej, över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andevakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Ja, ingenting kan alltså skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre, säger Paulus. Och ändå, när vi läser dagens evangelietext som Marianne började med här, så är det just det som Jesus säger: jag ska tala om för er vem ni ska frukta. Frukta honom som kan döda och sedan ha makt att kasta ner i helvetet. Jag säger er, honom ska ni frukta. Och vem kan han tala om annat än Gud själv? Så genom Johannes djupa erfarenhet, det är liksom verkligen, han har ju fått den genom att han har suttit nära Jesus. Inte för inte som han kallar sig själv för den lärjunge som Jesus älskade. Genom hans djupa erfarenhet får vi veta att den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Och att vi älskar för att han har älskat oss först. Och Paulus lovprisning är att ingen ska kunna skilja oss från, eller inget ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Det är ju liksom, känns lite som att de här går ihop. Hur får vi ihop detta? Och samtidigt talar Jesus om fruktan. Och hur många gånger har själv inte Jesus uttalat sig att var inte rädda? Eller för den delen änglar eller andra i Bibeln. Så är det ett hot från Jesus? Absolut inte. Kärlek kan ju aldrig krävas. Det finns en längtan från Gud att älska. Och att kärlek är någonting som man behöver få tillbaka, eller måste man ju ges frivilligt. Det är väl en av anledningarna till att vi har en fri vilja. Gud kan skapa en värld full med massa varelser som mycket väl har den relationen till Gud. Men den måste ju vara fri, för annars är den ingenting värd. Så hur ska vi då kunna förstå vad Jesus menar med fruktan? Är det inte fruktan för Gud? Och då är frågan just det här, och det är här jag börjar liksom fundera. Är det inte fruktan för Gud att möta just den kärlek som gränslöst omsluter och innesluter allt vad vi är? Fruktan egentligen faktiskt börjar i att förstå att den som har allt i sin hand faktiskt möter mig med en gränslös kärlek. Oavsett om det bara var jag som stod här i denna värld, så är allt är den kärlek som Gud har skapat, allt är bara för mig. Det finns ingen gräns. Att frukta då och älska Gud som Gud vill att vi ska svara med, i så fall är att räkna med Gud. Att vara beroende av Gud och att söka sig till Gud. Att förstå att där har vi våran grund, där har vi vårat hopp, där har vi vår framtid. Allt vilar i den relationen. Och det är klart att det skapar både fruktan och bävan. Som Paulus talar om, att arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Att leva inför den som håller allt i sina händer, som kan döda, men som inte vill. utan som upprätthåller och som skapar istället. Och Jesus fortsätter i den här texten efter att ha talat om fruktan, om Guds omsorg. Säljs inte 5 sparvar för 2 kopparslantar, men ingen av dem är glömd av Gud. Och till och med hårstråna på ert huvud är räknade. Var inte rädda. Ni är mer värda än aldrig så många sparvar. Ja, Gud vet allt. Gud vet hur många hårstrån vi har på vårt huvud. Och mina innersta tankar och min oro och min längtan. Allt ryms i det. Och inte ens sparvarna är glömda av Gud. I den här parallelltexten som finns i Matteus evangeliets 10:e kapitel så är ju versen lite otydlig om man läser grundspråket. Egentligen så blir väl en direkt översättning av den texten ungefär. Säljs inte 2 sparvar för 1 kopparslant. Men ingen av dem faller till marken utan er fader. Och så är det stopp. Och så får man försöka tolka, vad menar han? Vad är det fadern gör? Är det att fadern vet om det? Är det att Gud själv faller med varje sparv? Alltså att ingen sparv faller till marken utan att Gud faller. Det är otydligt. Och om Gud vet både, som sagt, här med varje sparv som faller till marken, så är vi värda mångt många, mycket mer än så. Det är liksom ett, Gud har omsorg om det minsta och säger dessutom att vårt värde är så oändligt mycket större. Så när vi ser då Guds omsorg, kanske kan vi börja att förstå vad det är att frukta Gud. Tala om helig vördnad som växer fram i vår insikt om att vi är beroende av Gud, vars kärlek pulserar genom allt levande och ger det liv. Och att vi vill sätta all vår tro och vår tillit till Gud. Att frukta Gud är inte att vara rädd för Gud. En vuxen kan vara rädd för att pengarna inte ska räcka. Eller att jobbet ska försvinna eller upphöra. Eller att jag ska bli avslöjad som den hycklare jag egentligen är, innerst inne. Det är inte är den som jag kanske framställer, som jag hoppas att andra ska se. Utan att det faktiskt inte är så att mitt liv är fyllt av de där ädla motiven, utan mycket annat. Barnet å andra sidan är rädd för att föräldern ska gå och försvinna. Det är en stor skillnad. Och hur det ser vår relation ut egentligen. När Guds fruktan inträder så försvinner människofruktan för allt det där andra. Vad är faran med att en människa inte uppfattar oss som vi vill? Eller? Vad har det för betydelse? Hur människor ser på mig? När Gud redan sagt att allt vad jag är inneslutet i hans kärlek. Och då, när den förändringen sker, den stor, som det är egentligen inte, jag tror inte att det är så stort, men det är ju något oändligt stort egentligen, det steget. Att våga låta Gud vara Gud, att våga låta Guds kärlek inte bara beröra min tanke utan mitt hjärta på djupet. Att förstå att jag, precis så som jag är älskad rakt igenom, utan någon som helst reservation. När jag vågar acceptera det, då händer ju någonting med mig. Då kan jag börja leva det liv som Jesus gett åt oss. Gett mig. Och låta hans livslåga, anden, brinna också i mig. Och det är mycket som kan hända just i det, när vi hittar in i den kärleken och låter den kärleken beröra. Idag, som sagt, i Svenska kyrkan så är rubriken vårt evighetshopp. Och det är den här texten som talar. Vi kan tänka att just det där evighetshoppet, det ligger långt borta. Men jag tror att det börjar just här. Det är precis i relationen, i det, ja, det ögonblicket här och nu. Gud är ingen annanstans än här och nu. Gud är bortom tid, det vill säga att det finns liksom bara ett nu. Det är inte sen eller då, utan det är här. Och det är just där som Gud möter oss med den gränslösa kärleken. Så vår evighet börjar här. Det är dopet som är grunden. Det är livet som går härifrån och framåt. Det är det som är liksom vad Gud gör. det är att han låter det evighetslivet träda in i det förgängliga. Det är inte sen, utan det är nu. Och vi får leva, vi som har mött, tagit emot och vill leva det livet. Då är vi de som är ambassadörer eller de som är apostlar, alltså de som kommer med budskapet. Inte genom vad vi säger, men för att, hur vi lever. Att vi lever vårt liv för att Gud är här och nu, och att Gud omsluter allt med sin kärlek. Och vad som än händer, så står vi i den kärleken. Och där finns både vårt hopp och vår framtid, men framförallt vårt nu. Amen. Thank you.